Guds frid och välkommen till ett nytt avsnitt. Det här blir nu 23:e avsnittet, om inte jag är helt ute och seglar.
Ja, vad har du för känsla, Maria?
Nå, det känns nog riktigt bra, men jag märker ju att jag är lite disträ i mina tankar. Mm. Och det är mycket med drömmar nu om amning och, och bebis och sådär. Ja. Så jag kan inte riktigt fokusera alltid på det ämne vi har valt.
Ja, det kan jag förstå. Mm.
I natt drömde jag faktiskt att jag hade en fjäderlätt förlossning.
Oj då.
Det gick riktigt lätt.
Ja, vi får hoppas att den sann dröm.
För det finns ju inte verkligen. Nej. Fjäderlätta förlossningar. Men det är nog, ja, när man vaknar och har drömt att man har fått det där barnet och så är man höggravid och det är tungt att stiga upp och,
ja,
och
nä. Det finns alla de där sidorna i det. Mm. Mm. Det blev ju sen inte, Maria, så att du började på den där själavårdskursen. Och...
Så var det.
Ja. Mm.
Det var faktiskt, alltså vid första tillfället så hade jag mitt sista skifte på arbete och jag var så trött på kvällen. Mm. Det var som soffläge. Mm. Så då tänkte jag att nej, det är nog meningen att jag inte ska börja. Men jag är nog lite harma att jag inte är med.
Men kanske det ändå finns en tid för allting. Kanske det finns en tid just nu för dig att förbereda dig för det här med att få barn.
Det tror jag. Mm. Nå, vad drömmer du om då? Måla färg i håret.
Jo, det intressanta är ju att jag meddelar ju i första avsnittet att vi har vårt hus till salu och nu är det sålt. Mm. Och vi har köpt ett nytt hus som vi då håller på att renovera. Jo, så nu är det mycket. Jag har skrapat tapeter. Mm. Och så håller vi på att välja målarfärg och de slipar golv och det är så intressant att se hur det växer fram någonting som är vårt.
Får jag komma på talko?
Gärna.
Jag är inte så, jag kan egentligen inte göra någonting.
Nej, men du kan komma dit och koka kaffe.
Ja, och prata. Ja. Och uppehålla er så ni inte kan jobba.
Jo, det kan du göra.
Så är det ju med sådana som kommer och pratar till byggnadsarbetsplatser.
Ja, men det är nog bara trevligt.
Nå, i lagom mängd.
Ja. Mm. Vi har gjort det faktiskt praktiskt på det sättet att min man har byggledigt. Så han bygger alltså och renoverar på dagtid.
Oj!
Så på det viset så känns det som bra, till och med välsignat. Mm.
Verkligen.
Ja. Sen har jag lite drömmar nog med vårt nya hus. Det är stort och...
Du kan ju ordna biljardkvällar. Ni har ju ett biljardbord på vinden.
Vi skulle aldrig ha köpt ett sånt biljardbord.
Som ni har.
Som lämnar kvar i det huset. Men vi är nog väldigt glada över att ha det biljardbordet. Mm. Idag då, Maria?
Ja, ska vi inte bara prata om förlossningar och husbygge?
Idag ska det ju handla om en biblisk person. Mm.
Ja, jag har valt kung David. Mm. Mm, det finns ju så mycket om honom.
Ja, det finns det.
Det är så skönt att bara som frossa i allt och...
Mm. Varför valde du honom?
Nå, han är nog en fascinerande person. Mm. Alltså, det är från högt till lågt. Mm. Eller från lågt till högt, kanske man ska säga.
Båda vägarna.
Ja. Mm. En man som verkligen kunde sätta ord på sina känslor. Mm. Och det tycker jag är som så häftigt. Mm. På den tiden var det kanske inte så vanligt.
Nej, jag tänker det. Ja.
Och verkligen en man som hade sitt hjärta överlåtet åt Gud. Mm. I alla situationer.
En man efter Guds sinne.
Ja.
Den titeln fick han ju.
Och när man läser om honom så märker man att han hela tiden hade en dialog med Gud. Mm.
Han frågar ju nog på flera ställen faktiskt Gud om ledning i olika beslut som han skulle ta. Men vi märker ju också att han tog ju nog, han gjorde fel val.
Jo, absolut.
Många gånger. Ja.
Men sen när det gick bra i något krig eller någonting så var det nog tack vare Herren. Mm. Mm. Så han var nog snabb också att veta att det var Herren som hade stridit.
Med och att ge äran åt den som ska äras, vår Herre.
Ja.
Mm. Tycker du att det är lätt att ge äran åt Herren?
Nej. Det är nog inte.
På ett sätt så vet du ju det.
Alltså det är ju som så självklart på ett sätt att Herren är som... över oss och han styr och ställer och det är han som har makten helt enkelt. Att, vad skulle jag kunna utan honom?
Nej.
Men man tar det som så för givet så man, man säger det aldrig och man kanske inte heller tänker ens på
Nej.
Det. För det är som så. Det är så automatiskt.
Ja, det är så. Vem var David då?
Ja, vi kan ju läsa om honom i Samuels böckerna.
Mm.
En ung herdepojke som blev smort till kung. Och där tycker jag vi redan har så mycket att lära oss. Redan i det där ögonblicken när Samuel kommer till David och ska smörja honom som kung. Alltså hemlighet från Saul, eftersom Saul då hade vänt ryggen åt Gud. Och det var ju säkert redan jättespännande för Samuel att fara ut till byn.
Mm.
Och bara som hitta den person som Gud hade utvalt.
Mm.
Han visste ju inte vem det var.
Mm.
Och så när de där sönerna kom då så var det ju resliga och vackra gestalter. Och då tänkte ju Samuel då, som vi ofta tänker att det är säkert den där som jag ska smörja.
Mm.
Men så var Gud att nej, det är inte den där. Mm. Och då finns det ju en bibelvers i första Samuelboken 16 i vers 7. Men Herren sa det till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt. Ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.
Mm.
Och det betyder ju verkligen mycket att Herren ser till våra hjärtan. Och han visste att det var den där unge herdepojken som skulle bli nästa kung.
På något vis så motsäger ju det där, det som samhället för fram. Det där handlar ju om att han skulle bli kung, han skulle få ett uppdrag.
Ja.
Men om du tänker när du ska söka jobb så, det finns ju hur många böcker som helst som tar fram det där att hur du ska klä dig, så att du ska liksom ge rätt intryck, och vad du ska ta fram och hur du ska liksom använda både röst och vilka ord du ska välja och allt det där som människor ser.
Ja, och just det där att första intrycket är det viktigaste.
Ja, precis.
Mm. Och David hade ju ingen chans att ge det första intrycket.
Han var en herde.
Mm.
Mm.
Men han hade rosiga kinder och var också vacker.
Ja, så var det ju.
Ja.
Ja.
Men då tycker jag det är så intressant också vidare med hans situation då han hade blivit smort till kung. Så skulle han ju vara i palatset och trösta Saul som hade drabbats av en ond ande.
Mm.
Så, alltså vilken uppgift han fick.
David var ju den som förde in musiken. Salmerna i Gamla testamentet.
Ja, och det ligger dig säkert varmt om.
Ja, det gör det. Och jag vet ju nog att det finns, jag menar, Israels folk lovsjöng redan långt före det. Så nu fanns ju sången med. Gud skapar ju sången och musiken på det sättet. Men han förde ju nog in det här lovprisningen och inte bara det, utan att kunna genom sång förmedla både till människor och Herren det man känner. Och liksom både den här desperationen som man ibland har, men också den här översvallande glädjen som man ibland har.
Ja.
Och att uttrycka det genom musik.
Men om vi ännu tänker på David som person så är det ju många som känner igen honom som han som stred mot Goliat.
Mm.
Och det lärde vi oss redan i söndagsskolan. Och nu var det ju intressant att det var Goliats hat mot Gud och hån som gjorde att David drev till verket.
Ja.
Att det var det som fick honom att nej, nu måste det här få ett slut. Att, att han hånar vår Gud.
Ja.
Sen blir det ju nog salmerna som vi förknippar med David.
Sen tycker jag också att det är intressant att som så många gånger så efter att han hade blivit smord. Så var det ju inte som så här att vägen var spikrak för honom till att bli kung. Utan han sändes tillbaka, ut och vakta får.
Mm.
Han gjorde sin uppgift som han höll på med, som han var bekant med. Tills han blev kallad till palatset.
Mm.
Och då fick en annan uppgift. Mm. Så det är ju också lite intressant att inte går ju våra liv så här solklart från kallelse till kallelse.
Nej.
Utan ibland så ska man tillbaka till...
Ja. Till ruta ett.
Mm. Mm. Och ändå är det ju inte ruta ett. För det hade ju hänt mycket där än. Mm. Att han hade blivit smord. Och... Men just det där att vänta in Herrens ledning.
Ja, ja.
Och sitta och sjunga lovsånger så länge. som ja. Han gjorde.
Ja. Ja.
Det är intressant.
Mm. Men om vi tänker på hans personlighet från att ha varit en ung herdepojke med rosiga kinder så blir han ju ofta omtalad som en hänsynslös stridsman. Mm. Men också en som brydde sig om folket, så jag tror att han var ganska så där. Han gjorde vad som krävdes i olika situationer. För under hans ledning så blev ju Israel en stormakt.
Mm.
Och alla de där krigen, alltså jag är så trött på att läsa om dem och jag har inte alls fördjupat mig i dem. Mm-mm. Men jag vet bara att, det står ju det att det hände mycket under hans tid som kung. Han var ju 40 år som kung.
Och jag tror att just det här modet som han hade som stridsman så tränades upp under den där tiden när han mötte björnar och vargar och var ute med fåren. Ja, att han var tvungen liksom att skydda sin flock då redan.
Ja.
Och det använde Gud sen också, den egenskapen hos honom.
Och jag tänker också att han var en impulsiv man, men också svag. Svag i sina begär.
Mm. Syndig.
Syndig människa, det läser vi ju väldigt ofta om i hans psalmer. Herre var mig nådig.
Jag har någon gång irriterat mig på hans psalmer. Jag tycker att han är så hoppig. Först så är det som liksom, jag lovsjunger dig. Och just då jag har kommit in i den känslan. Som inte alltså ändrade till någonting så här. Men att Herre förbarmar dig. Att varför är alla så stridslystna och alla fördärvade.
Ja.
Och det som byter så snabbt.
Men så ju också Isabella. Och
jag vet.
Så det tycker jag ger mig lite som hopp och tröst. Det är så många som var som på Jesu tid, eller i Bibeln.
När du läser om David Maria, vad skulle du säga att var hans syndakamp?
Ja, nu var han ju säkert svag för kvinnor och sex och sådär. Det provocerar mig lite det här att det är ju efter Mose lag när det kommer och när vi tänker på buden, du ska inte ha begärelse till din nästas hustru. Och han hade många hustror och bihustror.
Mm.
Och ändå så fick han begär till Batseba som var en annan mans hustru och han visste det. Och den här Uria som han hette.
Ja, den här mannen då.
Ja, Batsebas man var ju ute i strid. Och.
Mm.
Så när man tänker på det så blir jag blir riktigt frustrerad.
Mm.
Att vilken förebild han var åt oss.
Mm.
Men där kommer det ju också in med förlåtelsen. Och det är ju därför det är så viktigt att just det här hände. Så.
Jag vet inte, det här är någon annans tanke som jag för fram nu. Men på något vis så håller jag med. Att just de här sakerna i Gamla Testamentet och Nya Testamentet också. Men inte lika mycket. Som man möter när du läser. Först liksom skapelseberättelsen och du kan förstå att Gud skapar och så kommer syndafallet och du kan förstå och relatera till det och det här som händer. Men så kommer du till vissa sådana här ställen som bara är nästan för mycket.
Ja.
Du kan nästan inte fortsätta läsa för att du tänker att en bok som innehåller sådana här brutala berättelser. Så kan inte vara utandats av Gud.
Mm.
Men hur bra det är att inte Bibeln hoppar förbi.
Mm.
Såna berättelser. Sa den här personen. Att det faktiskt visar hur otroligt kapabla vi är. Att göra alla de här riktigt brutala sakerna.
Ja.
Och han tog några exempel där också som är riktigt, riktigt brutalt. Men som också har hänt riktigt nyligen i till exempel Syrien.
Ja.
Där de gör precis på samma sätt i krig.
Mm.
Som det som hände då i Gamla Testamentet. Och där kan man ju konstatera att det här med sex och att vara attraherad av olika kvinnor eller olika män. Så det är ju jättevanligt.
Jo. Men sen blev han ju också till mördare och det här såg till att Batsebas man dog i krig och. Jag tycker det är så gripande berättelse som Nathan berättar åt David när han blir skickad till David för att David ska förstå vad han har gjort.
Mm.
Han förnekade ju sin synd. Och då berättas det om en rike man som hade många får och så så var det en fattig man som hade ett får som sov i hans famn och han hade det så kärt. Och då fick den där rika mannen besök och han ville inte ta och slakta något av sina egna får fast han hade många. Så då tog han livet av den där fattige mannens lamm. Och när David hör den där berättelsen så blir han ju riktigt arg. Mm. Och den mannen ska dö som tar en annan mans lamm.
Ja.
och då tycker man att men den där berättelsen är ju så uppenbar åt David. Ja. Och inte ens då så ser han sin egen synd. Och då säger ju Nathan att du är den mannen. Mm. Och då svänger det som en klinka. Mm. Då förstår David att jag har syndat mot Herren. Mm.
Och då är han väldigt snabb med att faktiskt be om förlåtelse och omvända sig.
Och får ett klart budskap att han är förlåten. Mm. Och det där tycker jag är så viktigt. Mm. Det där kan man läsa i Andra Samuels boken kapitel 12.
Mm.
Om det lilla lammet.
Ja. Är det där som är orsaken till att David blir kallad en man enligt Guds sinne? Hans, liksom inte att han var syndfri, utan att han var så snabb med att inse sin egen syndfullhet och omvända sig.
Mm.
Inte det är ju så lätt det.
Nej, men samtidigt, just det där att Nathan måste komma till honom och berätta det där. För att han skulle se sin synd.
Mm.
Det är ju också lite, det visar ju också hur vi är som människor, att vi vill dölja för oss själva. Alltså att vi kan ljuga för oss själva. Att vi behöver varann.
Mm.
Och vi behöver också ge akt på varann och lite sådär fråga att hur går det nu riktigt med det där? Att jag ser att du går på syndarens väg. Nej, men alltså att vi lite, just det där, att våga vi säga åt varann.
Jag tycker att det där är jättesvårt.
Ja, förstås. Var och en ska köta sitt. Och vad har man för rätt kanske?
Lite så. Hur ska man göra det för att det ska bli... Är vi lite för rädda? Jag vet inte.
Nej, men det är intressant. Men hur skulle det ha gått för David om inte Nathan ska ha kommit dit? Hur vill vi bli upprättade? Vill vi bli upprättade? Om vi förnekar någon synd eller... Det här är ju ganska intressant.
Det är jätteintressant.
När man går in som på personlig plan.
Ja.
Hur skulle det vara om någon skulle komma då, dra en historia och så... Och så skulle jag säga då att nej, men hemska saker hur den där personen har agerat. Mm. Och så skulle de säga att Maria, det där har du gjort.
Mm.
Och så tycker man bara nej, det där hade jag rätt till. Eller?
Alltså vi är ju alla huvudpersoner i vårt eget liv. Mm. Och i alla andras liv också för den delen.
Ja, och det får vi ju tänka på när vi läser Bibeln. Att just det som förankrar det i oss själva.
Ja, och när man tar det så där personligt precis. Mm. Jag önskar ju att jag skulle kunna säga ja, men jag skulle vara jättetacksam om någon skulle ha sett att jag lever i synd och komma och säga. Men jag tror ju inte att det skulle vara så där jättelätt.
Nej, man skulle nog bli förnärmad. Och kanske börja försvara sig. Att, ja, men så där gör ju alla. Och så där gjorde hon och han. Och nu när vi läser om David också. Nej, men det där var ju hans synd. Och hur kunde han göra så där?
Precis.
Och så händer det på många ställen samma sak idag. Och sen när David skriver att min synd är alltid framför mig. Det tycker jag om. För det är ju så det ska vara. Vi behöver Jesus varje dag. Vår synd är alltid framför oss.
Fast jag förstår inte helt vad du menar med det där. För att på samma gång så är ju synden av... Jag menar, allt är fullbordat. Allt är bort. Vi behöver ju vara medvetna om att vi har benägenhet
till synd. Vi är benådade
syndare. Ja. Så... Jag skulle hellre säga det så, att vi är medvetna om
att
vi kan göra vilken synd som helst om vi hamnar i en sån situation, en trängd situation. Ja. Men samtidigt att synden är liksom försonad.
Ja. Men varför skriver han att min synd är alltid framför mig? Trodde han inte än vara förlåten?
Eller vill han påminna sig om att han faktiskt är så där svag som han kanske inte trodde att han var. Mm. Han var ju också lite högmodig. Jag vet att det finns en berättelse där han fick för sig att räkna alla sina soldater.
Okej.
Okay. Mm. Och herren tyckte inte att han skulle göra det. Men han tyckte själv att han ville veta liksom hur stor hans armé var. Ja. Liksom hur stark är jag. Mm. Och det var inte viktigt för Gud. För han kunde ju vinna en strid bara med att folk stod stilla.
Ja.
Så antalet soldater var inte så viktigt. Medan för David var det viktigt att veta liksom hans egodelar.
Mm.
Vad är jag i mig själv? Ja, vad har jag i mig själv?
Så gör vi ju också själva. Ja. Hela tiden. Ja. Usch, vi är nog precis som David.
Nu är det som... Ja.
Men vad kan vi lära oss av David? Det har jag funderat på.
Mm.
Vi har ju pratat lite om det nu.
Jag tänker att vi har rört ganska mycket vid det. Och...
Att vara öppna och ärliga. Mm. Det tycker jag att han är.
Mm.
Trots att vi som faller och misslyckas totalt.
Mm.
Så kan vi resa oss igen.
Mm.
Och den här psalm 32:3. Så länge jag teg förtvinade mina ben. Vid min ständiga klagan. Det där tycker jag är så viktigt också just med det här att tiga. Att tiga om sin synd. Att ha upp fasader. Att inte säga som det är.
Mm.
Så länge vi gör det så mår vi dåligt. Och jag tycker vi har blivit bättre på det. I dagens samhälle pratas det ju mycket om olika illamående, utmattning, hit och dit.
Och just den här vikten av att man får säga allting. För att innan du har sagt allting så kan du inte börja rengöra liksom sår och sånt som finns där. Så kan inte helas.
Nej.
Innan du har fått sörja och gråta och skrika och allt det här.
Så länge jag teg. Mm. Och så är vi så bra att tiga. Eller vi pratar om annat.
Och det som har slagit mig. Så är att. Allting du säger, så finns det hur många som helst som säger, jag vet precis. Nej, det där är samma.
Är det.
Och det som så onödigt känner jag, att vi går omkring och bär på det som vår granne också egentligen bär på, men ingen pratar om.
Nej.
Det kan ju handla om vad som helst. Och visst ska vi välja våra tillfällen, det tänker jag.
Jo,
att inte berätta liksom överallt allting, men
och inte berätta åt såna personer som man inte har förtroende för.
Nä.
För det kan ju också bidra till elakt skvaller.
Jo, det är sant.
Och lite den här kända salmen från Psaltaren 23, Herren är min herde, mig skall intet fattas. Och just den här skillnaden på att ha ett liv överlåtet åt Gud eller ett liv utan Gud.
Mm.
Nu vet jag inte hur ett liv utan Gud ska vara.
Mm.
Men det finns ju många som lever det.
Ja.
Och en annan sak som jag tänker att vi kan lära oss är ju... Vi pratar ju om förlåtelsen. Men där finns det ju jättemånga verser om förlåtelsen. Och den tycker jag vi ska ta till oss.
Mm.
Och ta lärdom av David. Och i psalm 40. Han drog mig ur fördärvets grop. Ur den djupa dyn.
Mm.
Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.
Mm.
Vi får läsa den här versen om och om igen. Mm. Han sätter våra fötter på en fast klippa.
Mm. Det finns en annan också så där han skriver att han räddade min själ från döden och mina ögon från tårar.
Ja, ja. Och just det här modet som David hade som vi pratade om i början. Och när man tänker på dagens samhälle, alltså som är helt åt skogen med att avkristna allt, så får vi faktiskt ta till David. Mm. Hur gjorde han när han skulle ut i strider? Han prisade Herren, han lovsjöng Herren, han upphöjde Herren. Det där ska vi göra idag.
Mm. Mm.
Vi behöver göra det idag.
Mm. Mm.
Ja, och här är i psalm 21, vers 14. Res dig, Herre, i din makt.
Mm.
Vi vill spela och sjunga om dina väldiga gärningar. Det här får vi ju utbrista idag. Att Herren ska resa sig i sin makt. För det är ju han som har makten.
Ja,
och på något vis har det blivit som att det är samhället som har makten och människan.
Ja.
Så den versen tycker jag är riktigt stark.
Vilken är din favorit psalm av David?
Ja, det är så svårt. Det här frågade vi ju också på Instagram av våra lyssnare. Vilken som är deras favoritsalm. Och många hade svarat Psaltaren 139.
Just det. Mm.
Herre, du utransakar mig och känner mig. Och att den ger tröst i vardagen. Och att det är Herren som har alls makt. Och han känner
jo,
oss.
Och just det där med att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Tror jag är viktigt för många. Vi får återkomma till det sen.
Och sen var det många också som hade svarat psalm 23. Herren är min herde. Och den är väl den mest kända psalmen i hela Bibeln. Mm. Världen över. Och då var det en som hade skrivit att det känns som inlindad bomull kring hjärtat. Och den har varit till tröst och styrka i min psykiska ohälsa.
Just det. Mm.
Så det finns ju många tröstesalmer i Psaltaren. Men min personliga favorit, alltså det finns så många, egentligen kan man inte bara ta in. Men det är nog den här, visa mig Herre din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn.
Mm. Och den finns i?
Ja, var finns den? Psalm 86, vers 11.
Mm.
Har du någon favorit?
Alltså det ändrar ju, precis som du sa. Det ändrar ju. Länge så har Psaltaren 25 varit min favorit.
Och det är?
Det är en bön om Herrens ledning. Mm. Visa mig den väg jag ska vandra och jag vill vandra din sanning och led mig och så här. Men nu för tillfället. Så är jag faktiskt på psalm 23.
Mm.
Och det är första gången i mitt liv.
Ja, har du tyckt att den har varit uttjatad? Lite. Den var lite för vanlig.
Nej, inte för vanlig, men jag har haft många andra som har tilltalat mig mycket mer. Men just nu så är jag där. Och jag blir så inspirerad av det som vi pratade om med Boris Salo förra programmet. Att just det här att använda Bibeln också i bön.
Mm.
Och den här är ju som super att använda i en bön. Om du eller någon annan kämpar med någonting så kan man ju be den där psalmen precis över det.
Mm.
Att du som är vår herde, att du för oss på gröna ängar och hjälp oss att se de här gröna ängarna just i den här situationen. Och även om vi möter motstånd och dödsskuggans dal just i den här processen som vi är inne i just nu så litar vi ändå på. Du förstår din käpp och stav tröstar oss och lyfter oss upp och så här. Jag tycker ju om att använda Bibeln som bön.
Mm. Och den här psalm 16, vers 11. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt.
Mm.
Just det här att Herren lär oss våra vägar. Det är han som får vara chefen och undervisaren.
Mm. Jag undrar om David också kämpade med skam. För många av hans psalmer innehåller just det där att låt mig inte komma på skam.
Mm. Skam och skuld.
Ja,
det finns många verser. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre, i Psaltaren 119.
Mm. Jag hade här också från psalm 37, som jag tycker är jättefint. Ha din glädje i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han ska göra det.
Mm.
Var stilla inför Herren och vänta på honom.
Ja, den där versen hade jag också skrivit upp, just det här att vänta på Herren.
Psaltaren är nog en bra bok att dyka in i.
Mm. En annan lyssnare hade som sin favoritvers Psaltaren 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig.
Om du skulle välja en sak av David Maria, vad skulle du ta med dig då?
Nu är det ju det där modet.
Mm.
Modet att alltid flagga för Herren.
Mm.
Men den största lärdomen så tar jag nog av den här händelsen med Batseba, måste jag säga. Att det blir ju ofta att vi pekar ut David just för den synden. Mm. Att han var en man som var otrogen och han hade många bihustror och kunde inte ha nöjt sig med det. Men då får vi också som kvinnor ta till oss av den här avundsjukan. Mm. Att vi gärna skulle vara en Batseba själv. Mm. Vacker och åtråvärd. Mm. Och det får jag ta till mig av.
Precis.
Att inte låta svartsjuka och avundsjuka komma upp.
Mm.
Och fylla mitt sinne.
Mm.
När man är missnöjd. Och,
ja.
Mm. Jag undrar hur jag skulle ha reagerat som Davids hustru då. När han tog in Batseba i palatset. Mm. Nu fanns det säkert många känslor där i palatset bland alla kvinnor.
Mm.
Och det kämpar vi med än idag.
Ja, det skulle vara intressant att veta hur den där kulturen var där bland alla hustror.
Ja, samtidigt tror jag att de behövde varann.
Mm.
Att de kanske blev som systrar. Men de var också människor med sina känslor och begär och... Vem som var Davids favorit var säkert. För knappast var Batseba hans favorit länge. Eller det vet vi ju inte.
Nej, vi vet inte. Jag tänker att jag tar med mig den här gudsförtrösten som han hade. Det skulle jag vilja ha mer av.
Ja.
Men sen också det här perspektivet som man får över ett liv. När man läser berättelsen om David som ju är ganska, den sträcker sig över ganska stor del av Samuels böckerna. Just det där att det går ju ändå ganska lång tid för honom från att han får den där kallelsen till att bli kung tills han blir kung.
Mm.
Och det är mycket som händer där på vägen som formar både honom och människor i hans närhet. Och jag tycker om det perspektivet som sådana berättelser ger.
Ja, det finns en hel del. Bibeln är nog intressant.
Bibeln är intressant.
Mm.
Det är nog också.
Isabella, du har ju tonsatt några av Davids psalmer.
Mm.
Har du någon du skulle kunna läsa upp på? Och kanske vi ska få höra någon musik av dig?
Nu är jag ju osäker på om alla är av David, men eftersom vi har rört oss i saltaren så kan jag väl ändå säga någon som jag har tonsatt, bland annat psalm 115, som handlar om att det är Herren som ska ha äran. Där det står så här att inte åt oss Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och sannings skull, Herre, åt ditt namn ge äran.